En podcast från Sportbladet.
En podd mitt i sommaren. Vad är nu detta? Jo, anledningen till att det dyker upp en podd så här mitt emellan säsongerna heter Ljubomir Vranjes. Han har nämligen gett ut sin självbiografi Jag vill bara vinna som kommer i dagarna. Och den tänkte vi snacka om idag utan Kent-Harry men med Vranjes. Välkommen Jobo.
Tack så mycket Johan.
Hur kommer det sig att du har skrivit en bok?
Ja, det var väl framförallt för att Christian och Emil frågade mig om jag hade intresse av att göra det. Det var den första idén från deras sida som blommade ut ungefär för 2 år sedan.
Det är då Christian Albinsson och Emil Schelin som också har gjort dokumentären om Bengan Boys.
Ja, precis.
Var det då?
Det var väl det som födde idén tror jag, ja. Filmen Bengan Boys. Mm. Så att det var deras idé. Det var inte, jag ska erkänna att det var absolut inte någonting som jag gick och tänkte på att skriva en bok om mig själv som jag då som 40-åring eller 41-åring. Så att det, utan det var de som frågade mig och sen började jag fundera naturligtvis på om det är ett rätt val att göra det och varför skulle någon vilja läsa en bok om mig och så vidare. Men det var så det började i alla fall.
Hur gick det sen, vi ska komma in på boken och vad som står i den och så, men hur gick själva skrivprocessen till då? Alltså hur funkar det när man intervjuar dem där? Åkte de ner till Flensburg titt som tätt och träffade dig? Eller hur?
Ja, det var så. Det var framförallt när det var landslagsveckor och januariuppehåll, när det var stora turneringar. Det är därför det tog så lång tid också, för att jag kan ju inte, eller kan och kan, jag vill inte störa mitt vardagliga arbete med massa intervjuer och mitt liv, utan då vill jag koncentrera mig på mitt jobb, och därför blev det under de här landslagsuppehållen. Och ibland var det väl vid ett visst tillfälle när det var väldigt viktigt, så kom de väl ner till Berlin och Hamburg någon gång. Sen var de ju, träffades i Qatar och ja, det var lite, och Flensburg naturligtvis, det var lite överallt runt om. Men de intervjuade mig, jag pratade och de skrev ner då sen texten och sen gick vi igenom det naturligtvis. Men jag skrev en hel del också.
Okay. Mm. Hur mycket har du strukit eller censurerat dig själv så att säga?
Ja, men det blev en del naturligtvis. Det är ju så, vad det är intressant var ju en stor fråga för mig själv och även för Emil och Christian då. Vad vill folk läsa? Man vet ju inte riktigt det. Men det är klart att det blir ju inte så mycket om mig själv. Även om det är en självbiografi så är det väl inte så där jättemycket om mig själv idag. Hur jag är som människa idag. Utan det är mer hur jag har tagit mig ur situationer och hur mitt liv har blivit sportsligt så att säga. Mm. Men mig själv och min familj och min syster och mina barn och så vidare, det skriver jag inte så mycket om.
Nej, jag har läst den här boken och det är ju väldigt intressant, och jag tycker det är så härligt med att vi får en bok från en handbollsspelare. Alltså det är inte så många sådana vi har i Sverige. Bengan skrev en bok för, ja, jisses, det är väl en 15 år sedan nu tror jag, om hans, ja det var egentligen hans förbundskapitens tid. Annars har vi ju inga, medan man har sett lite i andra länder. Lars Christiansen har ju gett ut en i Danmark, och det finns ju, ja, Bolsen har väl också tror jag va?
Ja, Bolsen, Kretschmer, ja men det finns en hel del utomlands som har skrivit en bok. Nej, men det är väl bra för handbollen att handbollen får också ett större intresse medialt. Mm. Vore det ju naturligtvis bra om det blev en lyckat, men det vet man ju inte. Jag gör det inte för att för att egentligen få fram handbollen, måste jag ärligt säga, utan det är mer att jag vill få ungdomar, barn och ungdomar och varför inte vuxna att se att det finns vägar som man kan ta, som kanske inte alltid är optimala, men du kan lyckas ändå.
Ja, för att det är ju så att mycket i början, ja, vi kan väl dra lite grann vad det handlar om. Det som kallas prologen, det allra första kapitlet så att säga, det handlar ju om den depressionen du egentligen var i under flera år i slutet av spelarkarriären.
Ja, det stämmer.
Och som väl var som värst kring 06, 07, 08 där va, så de sista åren, då hade du slutat i landslaget egentligen va?
Ja, det hade slutat, eller slutat. Jag var väl med lite på någon match då, var skadad väldigt mycket. Ja, och
Ja, det var ju då du tackade nej till EM 2008 va? Det var väl
ja,
då. Och det var ju på
precis.
grund av
Det
rätt
var på
mycket.
grund av depressionen, ja. Det var väl det som egentligen, ja, utåt sett, var väl, vad ska man säga, den tidpunkten då det kom fram, även för mig, rent krasst, när jag tackade nej till EM, för då kom det ut väldigt, och då var jag ju tvungen att säga varför, och helt plötsligt så kunde jag inte bara säga att jag var skadad igen. För
Nej.
att då kände jag mig rätt bra ändå. Då hade jag ingen riktig skada, utan det var mer att jag mådde jävligt dåligt helt enkelt. Och det var ju svårt eftersom Ingemar Linnell var ju tvungen också att säga någonting till pressen varför jag tackade nej. Och ja, det blev en tung början, men ändå en bra början på någonting, får man ju säga.
Ja, var det då egentligen alltså var det då du tog tag i det, eller varför, eller blev det en vändpunkt
Ja,
på något vis när det blev offentligt mer eller mindre?
men det kom fram helt enkelt, och när det även då kom fram medialt så fick andra människor reda på det, min familj fick reda på det. Jag är ju inte här för många människor, alltså det är klart att det är inte så lätt för de närmsta, för det är ju så tungt och det är ändå press i handbollen på den här nivån som vi spelade, eller som jag spelade. Och så du ja, ibland är det ju tungt, men det behöver inte betyda att det är depression för det.
Nej.
Men ja, sen så förstod man ju verkligen hur illa det var.
Hur lyckades du ändå spela matcher så under så många år? Hur mådde du då? Eller blev det någon slags ljuspunkt? Eller var
Nej,
det
men det
tyngsta?
var när man kom bort lite ifrån det, kan man väl säga. Det är ofta så att jag hade ju egentligen ingen depression på jobbet. Så när jag spelade, alltså det kändes bra inom laget, kändes det väl ganska bra, kan man väl säga. Men det var ju ändå så att jag vet inte, man gjorde det bara. Jag var helt enkelt bara på plats utan ja, och egentligen vara där. Det var som en, jag skriver, tror jag skriver i boken, alltså, det var som en, alltså, jag var i en bubbla, kan man säga. Jag pratade med folk till exempel, men alltså, jag pratade, fast det var lite som att man var utanför. Även om jag pratade direkt med dig, som jag gör nu, så kände jag ändå att jag hörde dig dovt, och jag registrerade vad du sa, men ändå inte. Det var som att man var i en annan värld. Det var väl så kanske också. Jag vet inte riktigt hur man fixar det egentligen. Jag har inte svar på alla frågor om hur och varför det jag klarar och inte klarar det, utan det var bara så.
Hur tog du dig ur det?
Nej, men det blev ju som sagt en början på någonting bra när det kom ut i media och min familj fick reda på det, för då helt plötsligt så alla signaler som fanns redan då började man ju upptäcka väldigt klart, och min familj fattar ju verkligen då mitt sätt att vara. Jag menar att låsa in sig, eller låsa in sig låter man, men gå in i sovrummet och dra ner persiennerna och bara ligga och sova en hel dag kanske inte var optimalt, även om det kanske är rätt så normalt hos en äldre spelare som är på den här nivån för att vila upp sig för att kunna klara av belastning och så vidare. Men varje dag och i så lång period. Det var väl lite svårt att hantera det där, tror jag. För innan. Men nu när man fick reda på det så började man ju naturligtvis prata om det. Och då försökte man ju naturligtvis att inte gå in i det här rummet. Och inte äta tillsammans med familjen oftare och så vidare. Så det tog ju lite tid. Man pratade en gång med en psykolog och så vidare. Men jag kände att ja, det visste att öppna sig och börja prata om det. Det kändes jäkligt tungt att göra det för någon annan när jag visste att jag kunde prata med familjen. Så att jag valde bort psykolog faktiskt. Utan jag började prata med min fru och med mina vänner och mina föräldrar och så vidare. Och sakta men säkert är det naturligtvis att det gick åt rätt håll. Men det tog en jäkla tid. Jag gjorde det, måste jag erkänna. Och även idag så känner jag ju att jag har tendenser ibland till att få återfall, så att säga. Man känner ju verkligen det här. Och det är ju, det är ju verkligen hemskt när man känner den här känslan. Det är som en mörk tid. Och det är... Då stannar jag upp tiden och allting egentligen och har min ritual hur jag kommer tillbaka igen då.
Vad har du för ritual då? Är det någonting du vill?
Då släpper jag allt. Ja. Då försöker jag helt enkelt koncentrera mig på mig själv och tacka nej till allt egentligen som jag kan tacka nej till. Koncentrera mig på mig själv och min familj och musik är en fantastisk sak som jag använder mig av för att hitta lugnet och roet och tillbaka till mig själv. Ibland lagar jag mat och dricker vin tillsammans med maten och får lite balans i livet igen, vad som är viktigt och så vidare.
Varför har du de här så att säga depression, eller varför hade du den depressionen? Varför har du de tendenserna, tror du? Är det ingenting man borde bearbeta en gång för alla då?
Ja, alltså jag jo, det kanske man alltså borde. Jag bearbetar det hela tiden. Men jag mår bra. 2009-10 där, så mådde jag ju faktiskt bra innan jag blev tränare. Så sa ju Maria även att hon började känna igen Jobbo igen. Min fru Maria alltså. Så att det är klart att nu är det 2016, så jag menar, jag har ju bearbetat det här i många år, men det känns bra. Jag känner att jag har kontroll över det, men inte så att jag inte har respekten för att det inte ska komma tillbaka. Mm. För det har jag fortfarande, och då är jag ju försiktig när jag känner, som sagt, de här signalerna.
Ja, vi ska ju inte prata om vi ska, det ska finnas en anledning till att köpa och läsa boken också, så vi ska ju inte heller dra allt. Men om vi går vidare från det, ett kapitel också och som du har varit inne på lite med att hitta en annan väg och så att säga att det finns en möjlighet ur allting förutom då en depression, är ju uppväxten, som är väl det som framförallt handlar om dig själv, och tonåren när du var ute och slogs en hel del på stan och kunde hamna snett. Varför slogs du så mycket?
Varför? Det är ju jättesvårt att svara på varför. Jag menar, det var inte så att jag sökte mig till sådana situationer, och oftast uppkom det situationer där man ska säga väl att man var väl tvungen lite att försvara sig. Till att börja med i alla fall. Det måste man ju ärligt säga. För att det var ju så att när du är liten eller mindre än vad andra är. Ja, man kan väl säga att jag är liten. Folk försöker sätta sig på det. Det är så. Det är den... Ja, den största, starkaste vinner ute i det verkliga livet, så är det ju också. Men jag hade problem med det där och jag försökte verkligen, vad ska man säga, hitta en väg som var bra, men det hjälpte ju inte, utan det var ju alltid så att jag fick ju, vad ska man säga, smäll på käften och så var det bra, så tyckte de att de kunde gå över mig, rent ut sagt. Och det kunde jag inte köpa riktigt. Utan det är ju så, hur kan man försvara sig? Och det var ju då naturligtvis och stå emot det här. Grejen blev väl att det där med att stå emot blev väl lite väl ofta och mycket. Och det var väl inte speciellt bra. Det kan man väl inte säga.
Men det var ju perioder lite det där. Du umgicks med det gänget kanske ett par, tre veckor och sen så var det handbollspolarna i, och sen du spelade naturligtvis handboll hela
Ja,
tiden och tränade ju
absolut,
kontinuerligt.
absolut. Och det var väl det. Det är ju såklart att det är det som räddade mig till slut också. Men det är ju, jag hade ju, man kan nästan säga att jag hade väl 3 till 4 olika kompisgäng som jag umgicks med. Och det berodde hela tiden då på vem och vilka jag umgicks med. Det var ju inte så att jag var värst av alla, utan jag var en av väldigt många i de här kompisgängen. Och jag menar, det är klart att det fanns de som hamnade i fängelse och det fanns någon som man känner som också, ja, åkte dit för mord till och med och vidare. Så att det är ju inga roliga historieupplevelser så att säga.
Men man
Men
kan ju
det
hamna,
är...
man kan ju, så att säga, du var ju
Man kunde
på
ha
gränsen att
hamnat
hamnat
jätte...
där ju. Det kunde ju gått snett.
Absolut, absolut. Jag menar, det är ju det som jag försöker verkligen på något sätt att förklara, att det är inte okej, alltså. Det är helt fel väg. Nu har ju jag turen att, tänk om jag hade slagit någon på käften och träffat fel. Det räcker med ett slag. Då är ju mitt liv förstört, men framförallt så är livet förstört för den människan som jag har skadat. Och det är ju att man tar den risken är ju otroligt dum. Att man överhuvudtaget ger sig in i en sån situation istället för bara gått iväg ifrån situationen. Men det är ju svårt då, det här med kompisgäng och tryck och så vidare. Nej, det var ingen lätt situation naturligtvis, men det var ju också så att jag hade olika kompisar, så när jag umgicks med andra så var det mer fest och tjejer, och sen det är klart att man hamnade i slagsmål där ibland också, men det var inte så på samma sätt. Ja, men det var ju andra saker naturligtvis som hände. Nej, det var lite struliga år. Så enkelt kan man säga att det var. Och jag är väldigt glad att jag tog mig ur det.
Och det gjorde du väl delvis med hjälp av handbollen?
Ja, framförallt var det att jag spelade fantastiskt mycket biljard och snooker. Och spelade om mycket pengar. Det var ju nästan varje dag efter skolan, innan träningar, efter träningar och så vidare. Nu är ju 17-18 år så har du en viss frihet hemifrån också, så att det är naturligtvis ingenting som föräldrarna riktigt kunde stoppa. Och du tjänar lite pengar och du spelar in lite pengar. Det var ju så, det gick ju bra också. Och då när det går bra så vill du spela mer och då hamnar du också i en viss klientel. Jag menar, det var inte bara då 18-åringar, utan helt plötsligt så spelar du med vuxna människor, mot vuxna människor, om pengar. Och när det går om pengar så blir det ju allvar. Men egentligen så var det inga större problem där, utan att det hände någonting, utan det blev bara allvarligt allting. Allt blev så, ja, man kunde ta på det. Du kunde inte gå ifrån ett bord när du låg plus till exempel, utan då var du verkligen tvungen att ha en viss tid. Som du säger, jag lämnar bordet om 45 minuter eller en timma. Det var ju fair att säga. Eftersom man låg kanske plus några tusen, och då ville man ju naturligtvis... Då var det, ja, fair att säga att jag lämnar om 45 minuter. Men då har ju träningen börjat. Och då har du tjänat, det är ju det som var lite problem. Men så kom jag för sent där, en träning i Svingens sporthall, det skriver jag också i boken, men det kan man väl säga. Och då möts jag ju naturligtvis, kommer inspringare, då har jag mina egna köer i handen och kommer in där. Och det var väl inte speciellt bra. Men Ola Li sa några rätta ord till mig.
RIK-tränaren
på den tiden. Och det tog väl, även om inte det var något speciellt, men det tog på något sätt. Och det kändes, fan, ja, han vill att jag ska göra det här. Och han tror på det här. Så att, nej, det kändes bra. Och,
det var också en vändpunkt lite grann.
Det var en vändpunkt. Det,
utan att han egentligen behövde ta i särskilt mycket.
Nej, precis. Han sa det lugnt och tydligt bara.
Sen lyckades du ju också någonstans den här ändå aggressionen som du bar med dig under uppväxtåren och sådär, att du kanaliserade den lite grann in i handbollen och på handbollsplanen, och som jag har förstått har varit naturligtvis en viktig, vad ska man säga, en faktor i din, till dina handbollsframgångar.
Ja, det är absolut. Den här aggressionen som jag hade, det tror jag absolut hjälpte mig till att bli eller vara den spelaren som jag var. Mm. Mycket på grund av att jag inte var rädd för någonting egentligen. Jag nästan gillade att få stryk. Ja. Och då var det ju naturligtvis enklare att ha den spelsyn som jag hade. Mm. Och sedan för att jag skulle komma upp på någon viss nivå, så ville jag alltid inte hata någon på det sättet, men hitta irritationspunkt hos andra medspelare. Det kan ha varit vad som helst egentligen. Jag tror jag berättat det här förut, men jag vet inte om jag skrivit i boken. Men det är väl framförallt det där med att jag kunde tycka om att någon hade en ful frisyr, så blev jag otroligt irriterad på det och det tände mig. Ja, det är sjukt. Men då hade jag fokus just på detta, och det hjälpte mig till att komma upp till en viss nivå. Och sedan eller det kunde ha varit ett skratt också hos motståndaren som irriterar mig. Hur är någon flinade? Mm. Då fick mig också att tända till då. Så jag har försökt, det är inte okej att flina eller ha snygg frisyr eller vad det nu kan vara. Utan det var bara med ett sätt som fick mig till att prestera. Och jag koncentrerade mig på mig själv naturligtvis, först och främst.
Men jag minns inte riktigt, men åkte du på fler 2 minuter på grund av det, tror du? Alltså hände det liksom att du fick kanske kosta en extra 2 minuter för att du
åkade den? Nej, det gjorde vi inte.
Nej.
Absolut inte. Nej. Absolut. Det enda som jag började alltid matcherna när jag stod i försvaret, så började alltid matcherna nästan genom att ta ett gult kort. Alltså, eller jag smällde på rejält för att bara visa att jag är där. Det gjorde jag ju nästan varje gång.
Samtidigt kan man ju tycka, ska inte handboll bara vara, och sport, ska inte det bara vara glädje? Jo. Eller det är det inte
sport,
på den nivån.
Sport är väl glädje, men det går, alltså en professionell spelare i vilken sport som helst, alltså det går inte bara att ha glädje, det är helt omöjligt. Det där är en, ja, vad ska man säga, en dröm som många har, att man ska spela med glädje och hjärta hela tiden, är naturligtvis där, och passion för sporten också. Men det är ju så att det finns en vinnarinstinkt i varje idrottsmänniska.
Framgångsrik i varje fall.
Ja, varje framgångsrik kan man väl säga då, om du vill så. Men det, då behöver du lite... Hat är väl fel kanske säga, men jag uttrycker mig så, men det där att ingen ska vinna över dig, alltså då kan du inte ha glädje och ingen ska vinna över mig idag, det funkar inte så, utan du måste ha en viss aggressivitet i din kropp emot andra, emot din motståndare, för att du ska vinna över dem, för det är ju det handlar om. För mig handlade det om liv och död helt enkelt, alltså jag var så pass inne i mitt spel, alltså mitt eget spel mot andra, att det handlar om liv och död. Alltså, ska han ta mig, så så är jag död. Det är bättre att jag tar honom. Men det handlar då om mer att han inte ska göra mål. Att jag ska göra mål, att jag ska stoppa honom och så vidare. Och att han inte ska stå. Det är det det handlar om. Men jag uttrycker mig rätt så hårt, kan man väl säga, i mitt sätt när jag spelar med mig själv.
Och sen med det
boken. Blir du paff där lite, eller du kan bli lite tyst?
Nej då, nej. Jag fattar också att det inte bara är glädje. Alltså jag menar, herregud, det är väl det som skiljer som sagt de mest framgångsrika, den här otroliga vinnarskallen och så.
Har ni gått på kamma?
Du avhandlar också konflikten med Per Carlén. Känns det bra att få ge sin bild? Eller det är ju din bild av det fullt ut.
Ja, det är min bild, absolut. Och jag menar, hela boken är min bild av hur jag ser på olika situationer, naturligtvis. Det handlar inte om andra sex, säkert samma situation annorlunda. Men det är ju jag ser på det. Och det är klart att det känns bra att få berätta det. För att jag har inte egentligen sagt något officiellt överhuvudtaget om det här. Och det är ju framförallt inom handbollsvärlden som det har gått en massa rykten. Och vänner som har ringt mig och berättat vad som har sagts ifrån Per och andra människor om detta, så att säga. Att Per fick lämna Flensburg mitt under säsong, och att det var mitt fel att han fick göra det, att det var jag som sparkade honom. Och det är klart att när sånt här rykte kommer fram, och jag har ingen lust att dementera varje rykte som var då. Utan alltså, de som känner mig vet hur jag är, så jag behöver egentligen inte dementera någonting. Men det är klart att om man pratar om det ofta och mycket, så blir ett rykte någonstans någon gång ett sant rykte, så att säga. Och det ville jag sätta stopp för i den här boken en gång för alla. Och det är ju så, det är ändå min sida som berättas. Och jag kan bara säga att vad som jag tycker konstigt i detta är att Per egentligen vet hur det funkar i Flensburg. Att jag aldrig kunde ta ett sådant beslut, eller att jag aldrig kunde gå emot Per på det sättet. Utan för vi ville ju förlänga med Per. Jag ville ju förlänga med Per. Men Per ville ju aldrig förhandla med mig, utan han gick ju direkt till de högsta cheferna. Och det var okej, tyckte jag. Även hade jag inga problem med. Så att hela situationen tyckte jag var jäkligt konstig, att han blev sur på mig på grund av det här. Skulle Kentaro bli sur på Per då, bara för att Kentaro fick gå dagen innan julafton? Alltså nej, han vet att det inte funkar så, utan det är andra som bestämmer om det här. Det tyckte jag var jävligt konstigt. Och sedan det är klart att jag och Per inte alltid var överens om saker och ting. Alltså handbollsmässigt tänker jag på dem. Det är klart att jag hade annan uppfattning om hur man skulle spela, och vi diskuterade det. Men det var ju ingenting som diskuterades med andra, utan det var ju naturligtvis någonting som vi diskuterade. Och jag kan ju inte, alltså, om man inte tål då att jag diskuterar om handbollen på ett annat sätt än vad han gjorde, då är det ju så, då får jag ju vara ovän med Per, så att säga. Inte för att jag känner så, men han gör ju det. Men det är klart att då får det vara så. Men jag har ingenting med hans avsked att göra, och att han fick lämna Flensburg, utan det var ju han själv som hade förhandlingar med annan förening och var inte riktigt ärlig mot föreningen, och det var just därför de ville sparka honom direkt. Och det är skönt, att jag får skriva det här. Och det är skönt också att de människor som gjorde det här har även under inspelningarna, alltså, inte dementerat då att jag hade någonting med det att göra. Och de har ändå stått för det, att det är de som absolut har sparkat honom. De tvingar mig till att bli tränare i Flensburg, så säger de själva. För de trodde att jag var i maskopi med Per från början. Att jag också,
ja, det var därför de... Ja, precis. För det var därför du inte fick så mycket information i början heller, väl? Eller?
Vad sa du?
Det var väl därför du inte fick så mycket information i början.
Att nej, de trodde fick att du... ingenting.
Nej, för de trodde att ja, det var... Ja.
Nej, precis. Och det blev ju... För jag satt ju egentligen mellan två stora... Eftersom under styrelsemötena som var innan så skyddade jag ju Per. Jag ville ju att han skulle stanna kvar längre och så vidare. Och det är klart att nu efter om du ser på styrelsens bedömning av vad de hör och så vidare, så kanske de, eftersom jag var på hans sida, så det är klart att de kanske trodde att jag även var på hans sida helt ut. Mm. Så det var väl kanske inte, alltså logiskt sett så kanske det var väl ja, klart tänkt från styrelsen egentligen. Men ja, så är det.
Har ni stött ihop någon gång? Eller hur var det? Du skickade något brev också till honom efteråt, va? Som han aldrig svarade på.
Ja, det gjorde jag. För han ville inte svara på mina samtal. Då skrev jag ett personligt brev till honom. Ja. Men det är ingenting som han har svarat på, utan ja, det är som det är helt enkelt.
Men ni har aldrig haft någon kontakt efter detta?
Nej, det har vi inte. Alltså, samma vinter, egentligen en månad senare, så träffas vi hissen i New York vid en turnering som
ja,
vi arrangerade.
Det stämmer, det har du berättat. Ja.
Och sen i VM 2011 så träffades vi i IS igen i Malmö Arena vid semifinalen. Men det är väl nej, det är, helt ärligt så är det ingenting som tar min tid längre. Det måste jag också ärligt säga. Det är ingenting som jag tänker på. Och jag behöver inte Per Carlén heller, så att säga, i mitt liv på det sättet som det är just nu.
Hälsar ni bara på varandra då i hissen, eller sa ni ingenting till varandra?
Ja, ja. Mm. Jag hälsar bara hej, så är det, alltså det är helt okej också. Det är det så, det är som det är, situationen är som den är, så att det är ingenting som jag är som jag är, och Per Carlén är som han är, så är det bra med det.
Finns det fler sådana konflikter i gamla Bang & Boys?
Ja, gamla Bang & Boys vet jag inte. Det, vad ska man säga? Jag kan ju inte tala för mig själv. Och för hur de andra ser på situationen, det får du luska. Ja. Du som är journalist. Men
bilden av er var ju att alla
det var inte alltid, det var inte alltid guld och gröna skogar i Bang & Boys heller. Det var det ju inte innan min tid heller. Och inte naturligtvis under min tid under Bang & Boys. Men Per och jag spelar ju aldrig tillsammans. Så att,
nej. Nej, det stämmer ju det. Det gjorde ni aldrig, nej.
Nej.
På tal om det, du debuterade ju egentligen på sätt och vis ganska så sent i landslaget. Du var 23, du var väl nästan 24, eller ja, 23-24 innan första mästerskapet. Där, 96-97 var det väl. 96 var väl debuten och VM ja. 97, första mästerskapet. Och då var du ja, 23-24 år. Fanns det, det är ju ganska sent. Idag är det ju ganska sent. Nu var ju konkurrensen oerhörd naturligtvis i det landslaget. Men var det någon gång där du tvivlade på att du inte skulle nå landslaget innan dess?
Ja, alltså det där skriver jag också i min bok. Men det blir ju naturligtvis att det kom ju stegvis, det där med att tro på sig själv i en svensk landslagströja. Men jag trodde väl det. Alltså 96 tyckte jag att jag gjorde ett fantastiskt år. 95, 96, 96, 97 i Sverige.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Generico. Och då började jag naturligtvis tro på mig själv att jag kanske skulle klara av det där och spela i svensk landslag. Det blev ju ett mål. Men innan dess, nej, jag trodde inte riktigt, för att jag var ju bänknötare i flera år. Och det är ju folk, framförallt ungdomar idag, och de spelarna som jag idag, unga spelare har. De tror ju att man ska spela 60 minuter direkt i ett av världens bästa lag. Eller, alltså det funkar ju inte så. Du har en viss period där du måste ha för att lära dig. Och den perioden fick jag som inhoppare under 2-minutersperioder, och när de var punktmarkering på Bäckegren och Lövgren och så vidare, det var då jag fick spela och fick ytor. Och det var ju min tur att de var så bra så att jag fick speltid. Det vet man ju inte heller hur det annars hade gått. Om jag hade spelat i ett sämre lag, där aldrig någon blir punktmarkerad, kanske inte hade fått de här ytorna. Och det gjorde att jag fick självförtroende naturligtvis, eftersom jag utnyttjade de här ytorna och fick spela mer och mer och mer. Men det tog ju 2-3 år. Men jag accepterade någonstans min roll, och jag tyckte att det var roligt att spela i RIK. Och sedan i landslaget, jag menar att jag fick bara ta på mig den svenska landslagströjan. Som du säger, alltså det här var ju ett av, eller det var ju under världens bästa landslag kan man säga under många år. Det är klart att den konkurrensen är lite annorlunda idag och hamnar i ett landslag.
Ja, som sagt, det handlar ju mycket också om tiden i landslaget och även i klubblagen och så, boken. Det är ju inte bara, det är inte bara elände, om man nu får säga så.
Nej, det är det inte.
Nej, verkligen inte.
Men livet är ju inte bara uppåt, och det är det jag vill också säga, alltså ärligt prata om och säga att det är ju inte bara, det är klart att det finns saker som är positiva, men det finns även i alla människors liv är det ju berg- och dalbana, och även i mitt liv. Så enkelt är det.
Du, en grej som jag vill ha hört talas om, som du berättade om, är den här speciella tävlingen ni hade i landslaget, där ni försökte kom överens om vissa ord som skulle med den dagen i intervjuer, va? Och det kunde vara lite knäppa ord, eller man ska säga också. Och vem som fick med de flesta, och sen fick ni se facit väl då på tv och tidningar och sådär. Frändesjö var en fena på det där, va?
Ja, det var han, absolut. Jag tror det var till och med han som kom på den här leken. Så okay. Det var väl kanske inte så konstigt att han var den bästa. Nej, men han fick mest ord med i tidningar och i intervjuer, så kan man väl säga. Sen vet man ju inte, några var väl kanske lite lövet, var kanske hade något roligare, Johan Pettersson hade väl kanske något roligare intervju, men han hade väl flest av de här orden som hamnade i så att säga intervju. Jag tror det var människor som vann tävlingen till slut.
Vad kunde det vara för ord då? Eller vad liksom?
Ja du, det står, alla orden står egentligen i boken, tror jag. Jag hade en bild, jag vet inte om de tagit med bilden där, men det, nej, men det kunde vara Tigerland, kommer jag ihåg, det tyckte jag om. Det var en av mina favoriter. Jag menar att man skulle spela i sitt, de kommer till vårt Tigerland och här ska de inte kunna alltså hitta på någonting. Ja, det var ju, ja, det var ett av orden i alla fall som jag kommer på just nu. Så att det fanns lite roliga ord naturligtvis. Tågbonk var också ett sånt ord som jag tyckte var roligt. Alltså att du ska få in intervjuer i försvaret. Jag vet inte, men alltså tågbonk. Ja, det var som åka tåg. Alltså en riktig tågbonk fick de. Jag vet inte riktigt hur man uttryckte. Men det var ju ändå rätt roliga ord.
Och det här skrevs upp då på morgonen på något vis när ni hade någon genomgång?
Nej, ja, jag tror det var veckovis till och med. Jag tror man fick 10 ord i veckan. Ja. Och så fick man väl använda de här orden i olika, och jag menar så fick man ju poäng för olika ord. Jag menar Tigerland kanske var 3 poäng och tågbank kanske var 4 poäng.
Ja.
Och så vidare. Så räknar man poäng.
Då måste ni ha läst tidningar och kollat på tv och sånt.
Vi läste alltså, och framförallt de som blev intervjuade kom ju naturligtvis fram med tidningen. Jag har 6 poäng idag. Ja. Så att det var roligt, väldigt roligt måste jag säga.
Det, när var Bengan Boys som bäst? När spelar ni som bäst?
Alltså, för mig är det ganska klart 99 till 2001 tycker jag Bengan Boys var som bäst.
VM-guld 99, EM-guld 2000 och VM-silver 2001 och så ett OS-silver.
Ja, OS-silver, ja. Alltså det tyckte jag var... Ja, då spelade vi konstant på en fantastiskt hög nivå. Även om vi inte vann allting, men det var...